En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Var eller inte var? Det är frågan efter helgens London Derby. Du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Frida Fagerlund. Arsenal var mäkta irriterade efter helgens 1-1 match mot Chelsea och Sportbladets London-redaktion kokar fortfarande. Dessutom så får ni höra Tony Gustafsson om första landslagssamlingen, vilka svar han fick och vilka frågor han har. Och så ska vi såklart snacka Häcken, för nu är ju SM-guldet klart. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Tisdag 11 november står det på datorn. Det känns... Jag försöker liksom fundera på var man känner att man befinner sig mentalt, men jag kan inte ens landa i det. Det är en mycket, mycket märklig känsla. Frida, var befinner du dig rent mentalt?
Ja, nej, men nu är det ju lite uppehåll för mig ändå i och med att herrarna har gått på landslagsuppehåll. Så att jag får ju en dags andrum åtminstone innan en massa andra matcher drar igång, däribland damernas Champions League. Så att jag känner mig ganska lugn just nu.
Gud vad skönt. Lugn och harmonisk.
Ja, det är inte varje dag.
Nej, man får uppskatta de dagarna man känner så under ett år. Vi ska snacka en hel del om landslaget senast. Vi snackade det ordentligt. Det var ju när Anton och jag försökte analysera där på natten efter den andra Spanien-matchen. Det ska bli kul att höra vad du säger, Frida, om det där. Och vi kommer även föra Tony Gustafsson en hel del. Men först så måste vi ju ta upp det stora som har hänt i helgen i damfotbollen. Ja, det kommer också innebära snack om det ska vara VAR i engelsk fotboll eller inte. Men jag pratar såklart om det som hände på Kristinebergs IP strax innan klockan 4 i lördag. Så vi börjar helt enkelt med att bara lyssna på hur det lät ungefär vid den där tiden.
Nej, jag är chockad. Alltså, jag vet inte. Jag har varit så besviken så många gånger så jag vet inte ens hur jag ska fira nu. Alltså, jag är helt... Alltså, kolla på de här. Det kommer bli en lång kväll i natt. Så jag är så fram emot det.
Du måste in och fira.
Jag mår jättebra.
Går det att beskriva känslan?
Nej. Nej, jag typ bara kämpar allt jag kan för att inte börja gråta som fan alltså. Det är så jävla härligt.
Det är nära tårar alltså.
Ja, väldigt nära.
Hur har du upplevt den här dagen, den här matchen? Det satt ganska långt in ändå.
Ja, det gjorde det. Vi har ingen bra första halvlek. Det var lite stressigt, men jag tycker att vi är sånt jävla bra gäng och vi löser det tillsammans alltid. Vi tappar ändå.
Monica Josepa, beskriv hur det är att vara svensk mästarinna.
Jag är jättechockad, jag finner inga ord. Det känns helt jävla otroligt. Vi är så välförtjänta av det här och vi har visat hela året egentligen vad vi är för lag. Och visat på gång att vi är Sveriges bästa lag.
Du slår inlägget till 1-0 som lägger grunden till att det är guld just idag. Vad känner du när den där bollen lämnar foten?
Nej, jag kände bara så jävla gött. Alltså, det är klart det gick trögt i början, första halvlek, men andra så kände vi att ja, men målen kommer. Vi behöver bara tro på det och vi gjorde det och det slutade hur bra som helst. Kolla bara. Alltså, så jävla gött. Gud, jag blir typ rörd också.
So, Tabby Tindall, what's it like to be a Swedish champion?
I think it's so hard to put into words right now. I don't even think it has like really come in yet, but initial thoughts, just so proud and so happy looking at everybody, looking at the whole team and the staff and everybody. There's so much work that has been put into this over many years, so just really, really happy and proud.
Can you describe the goal?
it's so hard to find the feelings in the words right now, but I knew it was important. I mean, we didn't play our best game in the first half, and it was going to take something big like that to decide the game. So I'm looking forward to watching it over again, I can say.
And what do you say about the last couple of months? You've been chasing this gold. There's been some important games. You've scored against Malmö. You've scored against Hammarby. You've scored against Djurgården.
Yeah.
You are the one scoring against all the top opponents.
Yeah, no, it's a great feeling. It's a great feeling, especially in a team like this when we have been scoring so many goals and there's so many dangerous players on the pitch. But it feels good to show up when the team needs me. I take pride in that. And yeah, I'm really happy about it right now.
Nej, men superglad. Alltså, mycket känsla, men glädje är det största, absolut. Hur har den här dagen varit?
Den har varit väldigt lång, väldigt mycket nerver. Men nu, man är ju både, alltså, som jag sa, jätteglad, men man är ju lättare också. Alltså, det har varit jobbiga veckor för mig personligen, liksom, mycket nerver och så. Så att vi klarar liksom åka upp hit idag och ändå spela mot så bra mot ett jättebra Djurgården som gör det svårt för oss och ändå vinner liksom. Men vi är jättestolt.
Felicia Skröder, beskriv känslan efter ett SM-guld.
Nej, alltså det går inte att beskriva. Vi kände det så jävla mycket och kanske inte vår bästa match, men vi vinner med 2-0 och det är det viktigaste.
Mål nummer 30 för egen del också. Vad betyder den milstolpen?
Nej, jätteskönt. Det är det jag ser efter planen och få göra 30 och fira guld, det är underbart.
En match kvar, du kan fortfarande klättra lite om man tittar på bästa målskyttarna genom historien. Du ligger femma just nu. Tror du tar någon mer placering?
Vem är fjärde då?
32 mål tror
jag. Ja, får se om några vill ge mig assist. Så.
Du, hur ska ni fira ikväll då?
Jag vet inte. Vi ska skrika, dansa och vi ska ha det så jävla gött och bara umgås med varandra.
Falk var inne på att det kommer vara svårt att få stopp på er ikväll.
Det kommer det. Alla kommer se oss ikväll.
Vem är bäst på fest i det här gänget då?
Monne. Nej, alltså jag älskar att dansa och jag kommer verkligen fira. Alltså, vi kommer fira det här. Det här är jättestort för oss, det här är historiskt. Så att, absolut, ni tar mig på dansgolvet.
BK Häcken, svenska mästarinnor 2025 och känslan är väl äntligen. Vi har Hanna Wik i början där som pratade om liksom att hon har varit besviken så många gånger nu som visste inte ens hon skulle fira när det äntligen gick vägen. Frida, hur reagerar du på att BK Häcken faktiskt rider ut det här och tar sitt första SM-guld efter 4 raka andra platser?
Ja, nej, men det känns ju, när du lägger fram det så att det är så pass många gånger som de faktiskt har kommit 2, så låter det ju ofattbart, för att Häcken har ju ändå funnits med där uppe, och jag menar, pratar man med folk utomlands, alltså utländska journalister eller supportrar för den delen, så är ju Häcken ett av de lagen som har stått ut i Sverige och som folk verkligen känner till. Så att, nej, det var väl på tiden då, va? Och de pikade Hammarby en del också, gjorde de inte det i sitt firande?
Det gjorde de. Man ser hur allt det där började ju med att de tillresta supportrarna ville att Monica Josoba skulle bjuda på en dans. För att hon skulle bjuda på en dans så behövde hon en sång. Och då ber hon sina lagkamrater att sjunga någonting. Jennifer Falk står med megafonen. Men medan hon håller i den så börjar ju då supportrarna elda på om att Felicia Skröder ska ge dem en sång. Så att Falk lämnar över megafonen till Skröder. Hon funderar på vad hon ska sjunga. Och så ser man hur Jennifer Falk viskar i hennes öga. Krossa bajen. Där ser man också att Felicia Skröder tvekar lite, men så hör man också lagkamraterna bakom som bara skriker ja, kör! Och sen kör de och dansar. Och ja, det där återkommer flera gånger under firandet sen. Jag tror att även klubbchefen Marcus Jordin hade med det i sitt tal på guldfesten senare på kvällen. De tyckte nog det var ganska skönt, för den värsta andra platsen, den är ju från 2023 när man hade chansen att vinna också i Stockholm den näst sista omgången, då mot Hammarby. Då var ju skillnaden att, för visst, Djurgården är topplag som har gjort det otroligt bra den här säsongen, som väl tillsammans med Malmö FF är de stora, stora positiva överraskningarna i Damallsvenskan den här säsongen. Men Djurgården hade ju inte möjlighet att ta guldet från Häcken. Det hade ju Hammarby. Hade Häcken vunnit den där matchen för 2 år sedan, ja, men då hade de säkrat guldet på, då hette det väl Tele 2 Arena, det som numera är 3 Arena. Skitsamma. Den stora arenan i Stockholm när Hammarbys damer spelar. Där hade de kunnat säkra guldet. Det stod 3-0 redan i paus till Bayern som gick ut och rivstartade. Häcken var på väg tillbaka i den, men förlorade den matchen och förlorade ju sen guldet med 1 måls marginal. De jagade och jagade och jagade mål mot Piteå i den sista omgången. Jag tror de gjorde 4. Det hade krävts 5 för att de skulle komma upp på lika i målskillnad, med tanke på att Hammarby vann borta mot IFK Norrköping. Så att den där förlusten har ju satt sina spår, och det har ju liksom utvecklats till en rivalitet, ett hatmöte. Det har ju varit liksom otroliga matcher de två lagen emellan de senaste åren i kuppen, i kampen om SM-guldet. Så att jag är ju inte förvånad att det kom upp. Det var ju de två lagen som nämndes också som guldkandidater i år. Det var ju Hammarby som mer eller mindre gratulerades till guldet i våras när Häcken inledde den här säsongen svagt. Men jag tycker ju att det som är så fascinerande är att se hur Häcken har hanterat den här säsongen. För jag minns de första matcherna. Jag var på plats och såg premiären mot Malmö FF. När det kommer upp ett gäng kaxiga nykomlingar som man kände sådär. När man tittade på MFFs trupp så var det, visst, de har värvat ihop en stabil damallsvensk trupp, spelare som är vana att spela i damallsvenskan, men inte spelare som är, liksom, kommer från topplag och sådär. Så att man kände väl att de kommer etablera sig, det kommer bli bra, och sen kommer de få panga på med några riktiga kanonvärvningar. Men då hade man ju inte sett Izzy Daquilla som de hade plockat in, som ju var en av de avgörande faktorerna i den där premiären. Och då sved ju något enormt för ett guldtippat Häcken att få stryk av MFF i premiären. Att sen åka på stryk även mot Kristianstad direkt efter att stå på 0 poäng efter 2 matcher. Jag menar, tittar man historiskt sett så har du inte råd med så många förluster på en säsong. Och att då ha 2 direkt i början, att vara 7 poäng efter Hammarby när Hammarby hade besegrat dem på våren. Ja, då sa ju folk att nu är det klart. Jag tror att jag i min krönika efter den matchen skrev att man kanske såg guldet rinna Häcken ur händerna redan där och då. Men jag minns också sportchefen Christian Lundström som kom och sa till mig, han bara, Anna du har ju varit med ett tag, du vet hur snabbt det kan vända i det här. Han bara, det är inte kört. Mm.
Och jag minns, Anna, att du sa att du inte ville utesluta att Häcken faktiskt skulle gå och vinna. Alltså jag minns att du sa det, att det var rätt så många då som var sådär att ja, nej, men Hammarby kommer ta hem det. Men nej, det ska du ha cred för, att du räknade inte bort dem.
Nej, för det finns ju någonting i det här laget som, ja, men dels alla kidsen, om man får säga så, den ungdomliga talangen som de ju har varit bra på att slussa fram år efter år. Jag menar, vi har ju sett spelarna som har lämnat under åren som har varit. Anna Sandberg som numera bor fast i United och som vi väl räknar som en startspelare i det svenska landslaget framöver, med tanke på vad vi såg mot i Spanien-matcherna. Vi har en Rosa Kafaji som vi väntar väl på att hon ska blomma ut lite till och göra sig bofast i den svenska landslagselvan också. Så att se det, men inledningsvis så saknade de ju en del rutin. De hade också tappat en del av de här ledarna på planen från förra säsongen, som Josefin Rybring som vi numera hittar i Tottenham, men Filippa Kurmark som har gått till Fiorentina, en Elin Rubensson som var skadeförföljd inledningsvis. Nu vet vi ju att hon missade slutet på grund av att hon var gravid, men när man sen då fick tillbaka spelare som Anna Anvegård, som jag väl tycker är en av dem som absolut värd sin vikt i guld i det här lagbygget. även en sån som Ivy Lewis, som jag tycker kanske är en av de mest fascinerande berättelserna i det här. En 40-årig mittback som i fjol var dopningsavstängd felaktigt. Hon har fått det hävt, hon har fått sitt namn rentvått, att hon absolut inte hade gjort något fel. Att hon kan kliva in och vara så bra som hon har varit och liksom då finnas där som stabilitet för de unga. Samma sak med Anna Anvegård. Det gör ju också att en sån som Felicia Skröder har blommat ut extremt i år. Jag menar, hon har gjort 30 mål. Vi har det här i att hon kan ju faktiskt klättra i den historiska skytteligan. Hon ligger just nu på en femte plats med 30 gjorda mål. Gör hon två till mot Piteå, ja, men då är hon uppe på en delad fjärde plats. Gör hon mer än så, ja, då kan hon klättra längre. Hon kommer inte ta rekordet, det vågar jag säga. Hon kommer inte göra 9 mål mot Piteå upp och tangera Hanna Ljungbergs rekord. Men vi får väl se.
Jag tänkte precis fråga, vem har rekordet? Det är Hanna Ljungberg alltså. Det är så pass långt tillbaka.
Och det är ju lite för att Felicia Skröder hade en så att säga sober oktober. En måltorka här. Inte ett enda mål hela oktober. Hade hon gjort det så hade hon såklart kunnat vara med och utmana. Även Hanna Ljungberg, nu blir väl det svårt. Men vi får se om lagkompisarna passar henne här lite i den sista matchen mot Piteå, så hon kan jaga åtminstone ytterligare någon plats. 30 mål är såklart sensationellt, hon är bara 18 år. Vi får se hur länge till vi får njuta av henne i damallsvenskan. Men det är väl liksom några av faktorerna. Sen så tycker jag att det var otroligt fascinerande, apropå Hanna Wik, som alltså har varit med under hela den här resan. Ser man till guldet som ju Kopparberg Göteborg tog precis innan de la ner och sen blev Häcken, så var Jennifer Falk den enda spelaren som fanns med i den startelvan mot Linköping när man säkrade guldet som Kopparberg Göteborg, som ju då var deras första historiska guld. Men Hanna Wik fanns på bänken, hon har varit med hela den här resan med Häcken. Och hon pratade om att man i BK Häcken de tidigare åren när man har varit så nära, för jag menar, BK Häcken plockade in ett lag som precis hade vunnit SM-guld. Man tog spelarna rakt av platsen och rakt av. Det var ett lag fullt av landslagsstjärnor. Så jag menar, vi har sett spelare som Emma Kullberg, Julia Sidiotti. Vi har ju sett Filippa Angeldal där, Stina Blackstenius, Johanna Rytting-Kaneryd. Det är många som har burit Häckens tröja under åren. De har varit nämnda som guldkandidater varje år och har som sagt slutat tvåa varje år. Men Hanna Wik sa att det är först i år som de själva har vågat säga det högt, att nu ska vi vinna. Hon säger att hon själv började säga det, ja, men i somras när de hade börjat ta igen det där gapet som Hammarby hade haft, när man började jaga ikapp där, så kände hon att nej, men nu måste vi ju prata om det, vi måste säga det högt. Och det kanske faktiskt har varit en nyckel den här hösten, att man har varit så öppna med varandra att det här är vårt mål. Vi kan nå dit. Vi ska ta guldet. Nu har de äntligen gjort det. Och frågan är om de har firat klart den. Tveksamt. De kommer ju att få lyfta pokalen hemma mot Piteå på söndag. Sen ska de dessutom då ha ett firande på Kvilletorget på Hisingen. Jag tror det drar igång 16:15 där man då ska fira med supportrarna. Så att det lär väl firas ett tag till på Hisingen. En sista grej. En kul detalj kring BK Häckens guld, det är ju om man backar bandet då till guldet 2020, så missade ju Elin Rubensson det också, för då var hon gravid med Frans. Nu sitter hon återigen gravid på läktaren.
Så är
får se sitt lag vinna guld. Jennifer Falk skämtar om att hon får nog börja anställa lite nannies hos Häcken så att Elin Rubensson kan få ett gäng barn till så att gulden kan trilla in. Det verkar ju vara någon form av lucky charm med en gravid Elin Rubensson. Så ja, vi får väl se hur det går med framtida guld och om det eventuellt krävs fler barn från Elin Rubensson för att det ska bli av. Vi får väl kanske för Rubensson skulle hoppas att hon inte behöver föda barn för varje guld, eller för att det ska kunna bli guld varje år framöver, för det är väl det Häcken gärna vill se. Så
ja, mycket, mycket press på henne.
Mycket, mycket press på henne.
Å andra sidan så blev hon ju ännu starkare efter att hon hade kommit tillbaka från sin första graviditet. Så vem vet, hon blir kanske bara starkare och starkare ju fler barn hon föder.
Ja, VM 2023 minns man ju Rubensson väl ifrån. Så att, det ska bli kul att se henne komma tillbaka verkligen. Sen. Nu får de alltså fira det här guldet. Vi kan ju också konstatera att en era är över. Linköping åker ur damallsvenskan efter över 2 decennium i den högsta serien. Apropå att Häcken nu är laget som fostrat landslagsspelare, så var ju det Linköping i mitten på 2010-talet där när man vann sina guld 2016-2017. Jag menar, vi har sett spelare som Caroline Seger, Kosovare Aslan i Linköping. Vi har sett Pernilla Harder där. Vi har sett Frida Månum, Magdalena Eriksson, Fridolina Rolfe, Stina Blackstenius. Jag menar, listan kan göras lång över vilken plantskola Linköping har varit. Och det är klart att det är sorgligt att se det förfall som har varit de senaste säsongerna. Jag tror att mycket beror på att man inte vågade se sig själva i spegeln. Man vågade inte se vad som hände när André Jeglet lämnade för att bli dansk förbundskapten. Förutsättningarna förändrades, man sålde. Den första som lämnade var ju Olga Attinen som gick samtidigt som André Jeglet. Sen lämnade japanskarna Momiki och Takarada. Amalie Wangsgård lämnade. Visst, där fick man en lyckoträff att man fick in Katinka Tandberg direkt efter som kom in och var helt skoningslös. Men man försökte ju fortfarande spela samma typ av spel som under André Jeglet, när man hade de här spelskickliga mittfältarna som var väldigt kreativa. Det skulle man fortsätta trots att man inte ersatte de spelarna med samma spelartyper. Man hade behövt ändra det. Ekonomin har gått ut för. De behöver saneras, de behöver se sig i spegeln. Jag hoppas att de kommer tillbaka och kan bli lite av det de har varit, men kanske är det bara början. Jag menar, vi har ju sett Umeå som hade sin storhetstid på 2000-talet som nu slåss i toppen av elitettan igen, som har varit uppe i damallsvenskan enstaka sejourer men inte kunnat etablera sig igen. Vi har ett Rosengård som just nu ligger på kvalplats, som ju faktiskt kan klara sig kvar. Det är ju det enda som lever till den sista matchen, om Rosengård kan klara sig kvar utan kval eller inte. Det är BP som har förarsätet i den kamp, som just nu ligger på trygg mark. Så att det ser vi fram emot att se till helgen. Men nog om damallsvenskan. Frida, du har ju spelat fotboll i England också och det har blivit ganska mycket rubriker runt ett visst London-derby. Arsenal-Chelsea 1-1.
Ja, det får man lugnt säga att det har blivit. Och återigen så landar man i att man sitter och pratar om VAR efter en match. Och det är ju en fråga som jag tycker absolut är relevant när man ser till när man ser till hur den här matchen utspelar sig och vilka förödande konsekvenser det får, att det faktiskt blir åtminstone ett domslut som blir totalt fel. Det är ju då Stina Blackstenius som drar in bollen i jättefint avslut. Domaren som står rätt så nära anser att Stina Blackstenius har hjälpt till med handen för att ta ner bollen innan hon drar in den, och dömer alltså bort det. Och jag måste säga att jag blir liksom rasande av att se detta. Alltså mitt blod fullständigt kokade, för att absolut, alltså som domare kan man göra misstag, men samtidigt så måste man ju vara 100% säker på sin sak om man ska döma bort ett sånt mål. Och det här är ju vid ett läge då Chelsea har ledningen, ska sägas också. Något annat som är förvånande är ju att domaren, alltså hon ser ju att exempelvis Lucy Bronze står väldigt bra till. Och jag lovar dig att om det verkligen hade varit hands, så hade Lucy Bronze direkt liksom upp med handen och hävdat att målet skulle dömas bort. Det hände inte heller, så man såg inga protester från Chelsea-spelarna. Och ändå så väljer domaren att göra på det här viset. Så att jag är inte förvånad över att den diskussionen om VAR, att den dyker upp igen. Och fördelen med VAR, det är ju trots allt att man kan gå tillbaka och kika på de här situationerna. Absolut, det finns väldigt, väldigt stora nackdelar med VAR också. Det har vi ju sett på här sidan med, ja, ibland när spelare kanske firar mål och sen så helt plötsligt så blir de bortdömda för en petitess, och i vissa fall så handlar det ju om objektiva bedömningar också. Vi såg senast nu i helgen i Man Citys möte med Liverpool att vi hade den här situationen med Andy Robertson då som anses stå offside, vilket gör att Van Dijks kvitteringsmål till 1-1 blir bortdömt. Men å andra sidan så kan man ju hävda att Donnarumma, målvakten, hans sikt blir ju inte alls skymd. Så att där landar det ju i att det blir en objektiv bedömning för domarna på planen, vilket gör VAR inte kliver in och anser att det målet ska ska godkännas, alltså att man går emot domarna på planen. Så att det är inte alltid VAR, det är inte alltid VAR fungerar, det är inte alltid så att VAR tar bort alla diskussioner kring domslut på planen, men jag tycker att man får ändå en chans att få bort de misstagen, och dessutom så kan man gå tillbaka och titta på offside, för det var rätt så många offside situationer i den här matchen också. Jag tror att Alessia Russo var i linje när hon drar in sitt mål, men det kan också ha varit så att hennes axel var lite offside. Det är svårt att säga, jag vet att det har dragits linjer, men man vet också att när VAR drar linjen så kan det, eller det tenderar att se lite olika ut. Ibland kan man bli förvånad också att en spelare faktiskt är onside när man tror att den har varit offside, och vice versa. Monums mål blir bortdömt för offside också. Jag tror att domslutet blev korrekt där. Men ja, det var ju den stora debatten åtminstone efter den här matchen när det blev delat
på. Hur upprört har det liksom varit i Arsenal-lägret kring alla de här målen som blev bortdömda?
Ja, nej, men först och främst, alltså Renée Slegers, det jag älskar med henne är ju att hon är väldigt rak på sak. Hon är väldigt, väldigt holländsk i sitt sätt att vara på. Och när hon gick och tackade domarna på planen så skakade hon på huvudet samtidigt. Jag tyckte att det var ju en sån bra gest, sett till att ibland behöver man kanske inte säga någonting heller, för att man vet också att om man står och kritiserar domarna så kan det resultera i ganska höga böter faktiskt. Men sen så öppnar hon ju också för VAR i intervjun efteråt, så att jag tycker ju absolut att det är en fråga som ska lyftas. Problemet är väl bara att, alltså, sett till när man ska installera VAR så är det kanske enklare och svårare beroende på vilken arena man befinner sig på. Alltså att de mindre arenorna, det krävs ju ganska mycket, ganska många kameravinklar för att få till VAR. Men det är säkert någonting som kommer lyftas i WSL, kan jag tänka mig. För att om det fortsätter ske den här typen av misstag så är det definitivt någonting som klubbarna kommer lyfta åtminstone.
Ja, det blir ju 1-1 i den här matchen. Arsenal får ju till slut in ett godkänt mål. Det satt långt inne, men i den 87:e minuten så gör Russo 1-1. Det innebär att vi har Manchester City i tabelltoppen, en poäng före Chelsea, och Arsenal då på en fjärde plats. Det är Manchester United som är på tredje platsen däremellan. Hur ser du på tabelltoppen som vi har i Women's Super League?
Ja, nej, men alltså det är åtminstone, alltså det man vill, och som jag vet att vi pratade om, eller vi har pratat om tidigare i tidigare avsnitt, det är ju att man vill ha en titelstrid. För jag tror att det värsta som kan hända för WSL, det är ju att det blir väldigt förutsägbart alltihopa, och jag tycker också att de kanske ibland har lite problem med att, ja, men hypa matcher. Om vi tänker oss att nu hade vi den här gångna helgen Arsenal mot Chelsea, jättestort möte, men man behöver liksom fler av den varan för att verkligen, ja, men öka intresset hos folk och, ja, men se till att ligan verkligen lever. Så jag tror att det är jättebra att vi ändå har liksom tre lag där uppe nu som slåss om det. Och sen så Arsenal som jag tror kommer att bli bättre ändå. Visst, de har inte sett perfekt ut inledningsvis, men jag tror att de kommer att bli bättre. Tottenham har ju sett mycket bättre ut jämfört med vad vi har sett tidigare, även om de åkte på en förlust här mot London City Lionesses. London City Lionesses och sin sida har också visat att de börjar komma in i det lite bättre. De hade ju en mängd nya spelare inledningsvis, så det har tagit lite tid för dem att verkligen, ja, men att verkligen få samman sitt lag. Och jag tycker Aslani återigen står för en jättefin insats där i mötet med Tottenham för övrigt. Så att det är rätt så många lag nu ändå som, ja, men faktiskt kan vara med där uppe. Och det tror jag är superviktigt för ligan och faktumet att vi vill att ligan ska växa också.
Ja, så är det ju. Det har man ju känt med damallsvenskan också. De åren som åskådare var ju ett sånt år som 2023. Kanon, den dramatiken som var i slutomgången när man liksom inte vet var guldet kommer landa, när man ser hur Häcken jagar de här målen och Hammarby sen då får fira sitt guld. Det är ju den typen av dramatik man vill åt. Det är ju på det sättet man verkligen kan hypa en liga. Det som är döden är ju egentligen när det är som det har varit i England några år när Chelsea går igenom, som det var i Rosengård i damallsvenskan i fjol när Rosengård mer eller mindre gick rent och man snarare satt och undrade. Då gick det ju visserligen att bygga dramatiken kring om de skulle förlora en enda match. Så blev det ju till slut. Men ja, man vill ju ha spänningen. Det är ju det som gör idrotten så otrolig.
Mm, absolut, helt klart.
Om man tittar lite annat bara med svenska ögon på den gångna helgen så noterar man ju att Liverpool mötte Brighton. Att Beata Olsson gör sitt andra mål i andra raka matchen när hon gör mål för Liverpool i den här matchen. Rosa Kafaji kliver fram och kvitterar. Men Frida, Liverpools kräftgång börjar bli ganska oroande ändå.
Mm. Nej, men så är det ju. Sen så tycker jag väl egentligen att de har lite oflyt, att de inte får med sig samtliga tre poäng i den här matchen. Absolut, alltså Brighton har ju en sån spelare då som Kafaji som ändå kan göra den sortens skillnad. Men jag tyckte ändå rent spelmässigt att de var med betydligt bättre jämfört med vad vi har sett tidigare, eller att åtminstone var ett steg framåt. Och sen träffar de ribban ett antal gånger också. Så att jag är nästan förvånad över att deras expected goals var, alltså inte lågt, men det låg ändå på 0,69. Det kändes som att det var lite mer. Brighton slog på 1,49, så att det visar att de skapade, ja, men lite fler klara chanser då jämfört med Liverpool. Men ja, ett steg framåt åtminstone. Det var ju viktigt för dem att få med sig den där poängen, även om det såklart är ett jättehårt slag att släppa in ett mål i 93:e minuten. Men stort för Kafaji ändå att få ha den effekten på matchen.
Det får man säga. Och tittar man på Liverpool så var ju där den första poängen för säsongen. Beata Olssons två mål, det är hälften av Liverpools målproduktion i ligan i år. De andra två, de har gjorts av Cornelia Kapp också. Så att det är helt blågul leverans på målen för Liverpool så här långt. Ska det fortsätta vara gångbart så får de nog hoppas att målproduktionen spottar upp sig lite till för Kapox och Olsson. Men ja, vi får följa Liverpools öde. I WSL är det ju så att det är bara ett lag som åker ur. Och just nu ligger ju Liverpool då näst sist. West Ham ligger sist också på en poäng, men sämre målskillnad så här långt. Du Frida, ska vi snacka lite landslag då? Om vi bara börjar med dina generella tankar efter att vi nu har sett Tony Gustafsson Sverige en samling, två matcher mot Spanien, två helt olika matcher mot Spanien. Jag menar, första matchen så såg vi ungefär samma elva som vi sett under Peter Gerhardsson, kanske till och med samma elva som vi hade sett om Peter Gerhardsson hade stått vid sidan, med tanke på att förändringarna var i backlinjen. Den ena berodde ju på att Magdalena Eriksson fick lämna återbud skadad. Jag räknar med att hon hade startat den matchen om hon hade varit tillgänglig. Och sen så var det Anna Sandberg som klev in på vänsterbacksplatsen. Sandberg som ju i Tony Gustafssons trupp var den enda renodlade vänsterbacken från början. Sen kallades ju Amanda Nildén in, men Anna Sandberg kändes som det givna valet där. Så att jag menar, där var det ett ganska inom citationstecken vanligt Sverige, medan man i den andra elvan skruvar en hel del. Man testar ungdomarna och skruvar lite på det. Vad tänker du om det du såg av Sverige i de två matcherna?
Ja, nej, men det var ju en bättre insats på hemmaplan kontra bortaplan, och det hängde ju framförallt ihop med att jag tyckte att man hade bra energi i matchen, man hade mer energi än vad Spanien hade egentligen. Tyckte väl också att pressspel kontra lite djupare försvarsspel fungerade väldigt bra, tog hjälp också av att yttrarna föll ner, vilket gjorde att då kunde man skjuta fram spelare som exempelvis Smilla Holmberg som... Ja, hon klev upp så fort hon gavs chansen, och det var oftast för att Rytting Kaneryd var duktig på att falla ner och hjälpa till i det defensiva arbetet. Så jag tyckte att de bitarna såg ju väldigt intressanta ut, och inklusive då att man märkte att man hade de här unga spelarna som, ja men Juseberg exempelvis och Holmberg för den delen, som hon får fortfarande räknas som ung, även om det känns som att hon har varit med ett tag nu. Det har hon ju faktiskt, med tanke på att hon var med i EM. Och sen så Nellhage också, som man reagerade på och tyckte att hon gjorde en stabil insats i mittlåset. Så att det var ju fler positiva aspekter att lyfta fram. Sen får man ju inte förglömma att, jag menar, Spanien kommer dit med en 4-0-ledning i ryggen. De kommer ju aldrig gå på högvarv eller ge 100% egentligen i en sån match. Det finns ingen anledning egentligen för dem att göra det, för att det skulle krävas otroligt mycket för att Sverige skulle ta igen det underläget. Och det är ju vid två tillfällen på fasta situationer som man tappar markeringen på Irene Paredes. Och det är alltså Spaniens farligaste spelare på fasta situationer. Och där tycker jag väl att man visar sig lite för naiv. Och ja, det hade kunnat straffa sig rätt så lätt i första halvleken om bara Paredes hade ställt in siktet lite bättre. Så att överlag en positivare upplevelse jämfört med matchen i Malaga. Men jag tycker fortfarande det finns bitar som man måste jobba på framöver.
Vi ska ta och diskutera lite mer alldeles strax, men vi ska ta och lyssna på vad Tony Gustavsson själv känner efter det här och hur det var att äntligen få dra på sig den svenska landslagsdräkten, att kliva in som förbundskapten och vad han lärde sig av den första samlingen.
Ja, för det första var det oerhört inspirerande. Sen är det klart lite ovisst, jättemånga nya ledare. Träffa en ny spelargrupp för första gången, även om jag hade rest runt och träffat många individuellt så där. Men det var förväntansfullt, inspirerande, och sen har jag inte stått på en fotbollsplan på ett år och liksom coacha en träning, så bara det att man får dra på sig fotbollsskorna igen och vara ute på träningsplan var ju skitkul rent ut sagt.
Ja, hur har det där varit att liksom stå vid sidan om, och du har ju ändå vetat sen, ja men i alla fall februari när det blev officiellt, och jag menar, du visste väl om det lite innan det, men liksom, du har ju vetat ett tag att den här dagen kommer komma. Hur har det varit att gå och vänta på den?
En kombination av att man känner sig lite otålig och klättrar på väggarna, men också otroligt nyttigt. Som tränare blir det ofta att du har sällan tid för reflektion, för du är liksom inne i nästa hela tiden. Mm. Sådär. Och att få tid att distansera sig lite till de här landslagåren, både i USA och Australien, och verkligen reflektera och analysera. Och sen också att veta kommande uppdrag så lång tid i förväg. Jag hör ju inte heller till vanligheten i fotbollsbranschen. Det gör ju att man får tid att planera och titta, analysera. Och dessutom var det ju ett EM på sommaren som man kunde titta på. Så att å ena sidan lite otålig väntan, men å andra sidan jättenyttig tid för att både reflektera och analysera det jag har varit med om. Men också blicka framåt till vad är det för landslag jag tar över.
Mm. Vad känner du att du själv har lärt dig från dina tidigare jobb inom landslagsfotbollen? Om vi börjar med USA, liksom, vad tar du med dig därifrån? Vad präglar dig från den tiden?
Just därifrån, på den lärdomen, är väl att det var mitt första landslagsuppdrag. Och då lärde man sig att det är en väsentlig stor skillnad på att vara klubblagstränare och landslagstränare. Man har så otroligt lite tid. Spelare kommer från kanske 10-15 olika klubblag, och så ska man bara kanske 3 möten och 3 träningar ha en spelidé som ska sitta. Det lärde man sig väldigt mycket av. Och det andra jag lärde mig av från USA var väl vad som krävs för att vinna någonting.
Mm. Vad krävs för att vinna någonting då?
Ja, men för det första krävs det ju rätt resurser såklart, rätt förutsättningar. Men sen krävs det ju också att du har rätt typ av spelare med rätt kvalitet. Men inte minst krävs det ju rätt inställning från både ledare och spelare. Att förstå att ska man liksom gå för de ädlaste valörerna, då kommer det med ett visst pris. Och det är commitmentet och den professionalismen och den attityden till att liksom träna stenhårt för att nå sin fulla potential, och den här vinnarskallen och inre drivet och glödet som du måste ha som spelare. Liksom. Det är klassiska, vad gör du när ingen tittar? Mm. Det är en sak vad du gör när vi har en träning gemensamt, men vad gör du själv på de andra 22 timmarna i dygnet, liksom. Hur driven är du? Vad är det som krävs på den yttersta världseliten om man ska vinna de ädlaste valörerna?
Efter din första samling nu med Sverige, känner du att det finns där? För det är ju det här som Sverige har saknat. Man har varit långt framme, man har varit och nosat på det där guldet, men man har ju inte vunnit.
Nej, faktum är ju faktiskt att vi inte har vunnit något sedan 1984. Mm. Och sen tittar man också på den här sista eran. Man brukar prata om 4-årscykler. Jag har ju anställd en 4-årscykel nu. Det brukar liksom vara i ordning VM, OS, EM så att säga, på en 4-årscykel. Och tittar man på den så alla vet ju att jag tycker att Peter och Magnus har gjort ett fantastiskt jobb. Och tittar man på deras första 4-årscykel och sen den andra, så har det ju hänt någonting. Och det är inte att de har blivit sämre tränare helt plötsligt, utan det har att göra med konkurrensen där ute. Faktum är att man missade och kvalade in sig till OS. Man åkte ur en kvartfinal i EM och krävdes dessutom ett extra playoff för att ens ta sig dit. Och det är fakta så att säga. Då kan man ju fråga sig, vad är det då som krävs av svenskt landslag för att ta sig från nästan till hela vägen? Jag tror att vi måste vara ödmjuk inför det faktum att på pappret kommer vi inte ha det bästa laget. Om vi jämför oss med USA eller oss med England eller oss med Spanien eller oss med Frankrike eller oss med Tyskland, så kommer de troligtvis, i alla fall som det ser ut idag, ha fler startspelare i toppklubbar än vad vi kommer ha. Men vi behöver inte vara det bästa laget. Vi behöver bara skapa ett lag som kan slå de bästa lagen. Och det tror jag svensk landslag kan göra. Med kollektivitet, göra det tillsammans, hårt jobb i försvarsspelet. Vi kommer alltid vara bra fysiskt förberedda. Vi kommer vara bra taktiskt skolade. Individuellt sett en mot en kommer vi inte alltid vara bäst i alla de individuella duellerna på banan. Men som kollektiv vet vi att vi kan tävla mot alla lag. Och då gäller det bara att få träff på det. Och vara som allra bäst som lag. Om man jämför spelare för spelare mot de största konkurrenterna. Om du inte är bättre på varje position, så kan man inte vara naiv och bara säga att vi ska gå på individuella kvaliteter. Utan här måste vi få ett kollektiv som är beredd att ta på sig landslagströjan med stolthet och ära. Och känna att det här gör vi tillsammans. Men för den skull tror jag också att i ett sånt kollektiv måste det finnas utrymme för individualism. Där man får vara sig själv. Att när du spelar ska du vara dig själv till 100%. Men det här är minimumstandarderna som krävs i kollektivet. Men du ska vara dig själv. Och hitta den kombon, det tror jag är det absolut viktigaste. Och jag tycker det här är spännande med ledarskapet. Många pratar nu om att det är en ny generation spelare som kommer upp i samhället med kanske större egon eller individualism och sånt där. Men jag ser absolut inte det som ett problem. Jag ser det som en jättehärlig utmaning att hitta varje individs varför. Vad är din låga? Vad är din drivkraft? För har man tagit sig till en sån nivå som gör att man är så bra att man kan bli uttagen till svenskt damlandslag, då måste du ha haft något inre driv någonstans. För annars har du inte blivit så bra. Och då gäller det ju för mig som ledare att hitta den individens låga och inre driv. Och sen tillsammans komma överens om vad är det som vi har som gemensamt intresse här. Jo, men det är ju förmodligen att alla vill lyfta den ädlaste valören och vinna en buckla liksom.
I USA, det var ditt första förbundskaptens jobb. Där jobbade du med, ja men, kanske då världens bästa landslag. De var där uppe hela tiden. Ditt andra, det var ju Australien. En kontrast till USA kan jag tänka mig utifrån hur stort landslaget är och så vidare. Men ni hade en fixstjärna i Sam Kerr och sådär. Liksom, vad drog du för lärdomar under tiden som förbundskapten för The Matildas?
Dels tog jag med mig lärdomarna från USA in i det jobbet. Och det man kanske glömmer bort från tiden i USA, det var att när jag och Jill kom dit så hade faktiskt USA inte vunnit VM-guld på 16 år. Man har åkt ur 2003 och 2007 och 2011. Man har inte tagit sig hela vägen till den ädlaste valören. Så redan där gjorde vi en analys i vad var det som saknades. Vad måste vi addera för att kunna vinna ett VM-guld med USA? Och den lärdomen av den analysen, den tog jag med mig in till Australien. Som då å andra sidan aldrig hade tagit sig förbi en kvartfinal. Liksom, det var en mental barriär. Liksom. Ett herr- eller damlandslag har aldrig någonsin tagit sig längre än en kvartfinal i ett mästerskap. Och då gjorde en analys där också, vad är det som har fattats, vad är det som krävs, och tyckte att vi lyckades identifiera ett antal saker som hade fattats och adderade det och lyckades både i OS och VM ta oss till en första semifinal någonsin i australisk historia. Och sen att det slutade i mål med att åka ur ett gruppspel på målskillnad i sista OS, det säger mer om vilken otrolig konkurrens det är i damfotbollen och vilka små marginaler det är från succé till fiasko.
Har du analyserat och hittat hur man krossar den där barriären som vi var inne på här nu då? För den verkar ju vara mellan silver och guld för landslaget.
Ja, och tittar vi på den senare tiden så har det varit ännu tuffare att ens ta sig till ett mästerskap eller att åka ur en kvartfinal. Så att vi ska ha, och det handlar, jag vill vara tydlig med att säga det, det handlar inte om att jag tycker att Peter och Magnus har blivit sämre som tränare, tvärtom. Jag tycker de är otroligt bra tränare och deras överlämning till det här landslaget till mig har varit helt fantastiskt. Jag tror att det är kopplat till den ökade konkurrensen. Helt plötsligt så är det fler damlandslag som kan tävla på den yttersta världsnivån och marginalerna är oerhört små till att gå hela vägen. Det är bara att titta på det senaste mästerskapet nu när England vinner, gå till förlängning i varenda slutspelsmatch och massa straffsparkar. Jag tror det var någon som sa att De hade bara alltså varit ledningen i en match i bara några minuter, sett det hela mästerskapet, och ändå står de där som guldmedaljörer. Och det säger en del av marginalerna. Men med det sagt, vad är det som gör att svensk landslag kan gå från nästan till hela vägen? Jag tror att än så länge i den korta analysen vi har gjort, så är det två saker som sticker ut. Det ena, det är scenariespelare från bänken. Tittar man på de landslagen som har vunnit någonting, så har de haft väldigt tydliga och bra rollspelare som alltid har kommit in och påverkat matcher. Och där behöver vi utvecklas. Och det andra, det är en sån enkel sak som straffsparkläggning. Tittar du generellt sett, så hade ju faktiskt Sverige kunnat stått där och lyftit guld om inte det var för straffsparkar. Och det lustiga är att det var exakt samma sak för Australien. När vi analyserade varför den här mentala barriären fanns i kvartsfinalen, så var det straffsparkar som var den största orsaken. Så vi hade faktiskt en konkret plan på hur vi ska jobba med straffsparksläggning. Och sen ibland är det väl bara att stjärnorna står rätt. Mycket riktigt blir det straffsparksläggning i en kvartsfinal mot Frankrike med Australien. Och vi vinner den straffsparksläggningen och går till semifinal för första gången i mästerskap, eller VM då.
Har du sett de där bilderna, eller klart du har sett de där bilderna från ett flygplan under den tiden när alla sitter och tittar på straffsparksläggningen?
Ja, den har vi alla blivit uppdaterad på. Det var väl en häftig resa, men nu ska jag prata lite Australien, är det att just att få träna ett lag som har mästerskap på hemmaplan och se vad det kan göra med en nation. Alltså en hel nation som sluter upp bakom, och då inser man att fotboll är så mycket mer än bara 90 minuter liksom. Då kan jag inte låta bli att tänka på hur häftigt det hade varit om vi hade haft ett EM på hemmaplan här 2029.
Du var inne på straffar och scenariespelare. Mm. Är det någonting du har tagit tag i redan? Du har haft en samling så här långt.
När det gäller scenarier och rollspelare, så ja. Några av de spelarna vi tog ut till den här samlingen mot Spanien var för att titta på lite olika typer av spetskvalitet. Mm. Och det behöver inte alltid vara spelare som är aktuell för en startelva, men som kan vara högaktuell för en slutelva. Och det är väl den erfarenhet jag har tagit med mig från USA och Australien, att ofta det som avgör matcherna i mästerskap, speciellt senare in i mästerskap, är slutelvan. Och då gäller det att ha spelare som dels accepterar och brinner för den rollen och förstår att den är lika viktig som att vara i en startelva, men också ha spetskvalitet på de spelarna. Och det kan vara allt ifrån att du ska ha en otroligt skicklig försvarsspelare med bra huvudspel i eget straffområde när du leder en match med 1-0 eller en kvart kvar och du är tillbaka tryckt. Det kan vara att du behöver en extremt snabb spelare i omställningsspelet när du ska kunna kontra mot motståndare som är trött i slutet av matchen. Det kan vara att du behöver en extremt skicklig en-mot-en-spelare, dribbler mot ett lag som backar hem och du måste låsa upp dem med en sån egenskap. Eller en spelare som är otroligt duktig i offensivt straffområde vid inläggsspel. För att det är det som krävs i just den forceringsfasen när du går för ett mål till exempel. Det var bara några exempel på spetsspelare, och det testade vi redan mot Spanien i truppen, och tycker jag redan nu har fått lite smakprov på några som ser spännande ut i sådana roller.
Mm, vilka är det då?
Ja, jag vill ju med respekt för spelarna och att det faktiskt finns flera spelare som konkurrerar om de platserna, inte nämna någon namn idag, men jag tror, tittar ni lite grann på det vi gjorde, så tror jag ni själva kan göra lite analys och gissa er fram till vilka det rör sig om. Jag tror det är viktigt att man som tränare är tydlig och ärlig mot spelare i vilka roller de spelar, och att en roll, om man säger så här, vikten av rollen är inte alltid förknippat med antal minuter på plan, utan vad man gör av de minuterna. Och där finns det ju spetsspelare, tycker jag, som om de accepterar rollen och förstår vikten av det, kan betyda till och med ännu mer för lagen än startspelare, för att de minuterna är så oerhört avgörande.
Om vi ser till matcherna som har spelat, som gör det vi har att gå på de två mot Spanien, så valde du att skruva om rejält i elvan till den andra, och det kanske var en del som höjde på ögonbrynen när man ser att spelare som Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö, Filippa Angeldal sitter på bänken. Hur var det att ta det beslutet att sätta spelare som har varit stjärnor i landslaget under en lång tid på bänken redan under första samlingen?
Men mitt jobb som förbundskapten är ju allt att göra det jag tror är bäst för laget. Sen är det aldrig roligt när man till exempel presenterar en 23-mannatrupp eller en 23-spelartrupp inför en samling. Så det är aldrig roligt att lämna någon utanför. Det är liksom det värsta med det här jobbet. Och samma sak den dagen man presenterar en tilltänkt startelva, så är det ju aldrig roligt, för alla vill spela. Men då är det av allra största vikt att jag förklarar för spelare att du är högaktuell för en slutelva. så är du inte mindre viktig för att du inte startar den här matchen. Utan sett över 90 minuter så ser vi den här matchen framför oss. Vi vill inleda på det här sättet för vi tror att matchen kommer se ut så här. Och sen om matchen går åt det här hållet eller det här hållet, då är du högaktuell, så var redo. Man kan inte ge spelare luften för man vet aldrig vart matchen tar vägen. Men man kan förklara för dem att du kan vara viktig även om du inte startar. Så det är liksom nummer ett. Nummer två är att det var två helt olika förutsättningar i match 1-2. Match 1 så sa vi att det är viktigt att vi respekterar det som har varit. Respektera ledare och spelare som har tagit det här laget till en semifinal Nations League. Vi sa kontinuitet, stabilitet var viktigt. Och vi skulle gå all in på ett kortsiktigt resultat. Med då en 4-0 förlust i bagaget inför hemmamatchen så blev fokuset istället att titta på framtida VM-kval. Vi måste våga testa saker nu. Det i parallell med att några spelare hade gjort det otroligt bra i träning. Gjorde att vi kände att de här spelarna förtjänar att få chansen utifrån det de har gjort i träning. Men också att vi ville få lite svar inför framtida VM-kval. Och då gjorde det beslutet lättare. Inte lätt, men lättare. För jag kände att jag hade tydlig motivering till varför vi ville göra det.
Ja, Frida, där hörde vi Tony Gustafs. Vi ska återkomma till honom alldeles strax. Men vi måste snacka lite om det som Tony pratar om här också. Vad tänker du när du hör Tony prata om scenariospelare och straffar? Och han vill liksom verkligen inte nämna några namn här. Det var han väldigt tydlig med.
Nej, precis. Jag tycker väl framförallt att det som fastnade hos mig, det var snacket om straffläggningar och där han jämförde med sin tid i Australien och hur det var någonting som de hade jobbat på, och det är ju väldigt tydligt att han har identifierat det som en svaghet hos Sverige också. Nu specificerar han ju inte och går inte in på djupet kring vad det faktiskt är man jobbar på då. Men det var väl egentligen det jag reagerade på mest. Att han inte namedroppar var jag inte så förvånad över. Men för att han känns ju ändå, han är väl lite som Peter Gerhardsson, det här med att Gerhardsson var ju inte heller känd för att nämna en massa namn eller ge jättemycket beröm till en individuell spelare. Det kom i så fall ganska långt efter. Just den där straffläggningsdetaljen, det tyckte jag var väldigt intressant att han lyfte just den biten.
Vad tänker du då när han pratar om det här med scenariospelare? Jag menar, det är ju lätt att känna att tittar man på England i somras, ja men man hade en Chloe Kelly som ju mer eller mindre avgjorde EM för Englands skull. Och som inledde på bänken. Det kan säkert stärka argumenten för tränaren nu för tiden till liksom, ja men okej, kolla, du kan gå in och avgöra. Du kan vara hur viktig som helst för oss trots att du börjar på bänken, jada jada. Men vilka ser du som scenariospelare för Tony Gustafsson?
Nej, men jag tror väl att man kan väl säkert se vissa ledtrådar i vilka spelare som startade mot Spanien exempelvis. Jag menar, Youssou Bah är ju uppenbarligen en sån, alltså han reagerade ju ganska starkt exempelvis när hon vände upp och drog iväg sitt avslut mot Spanien. Det märktes ju att det var någonting som han tyckte var väldigt bra från hennes sida, och där kanske det handlar om just det här som man pratar om, att man måste visa sin personlighet, eller ja, snarare hitta balansen mellan att vara ett kollektiv och ändå kunna visa sin personlighet på planen. Där tror jag att han gillar en sån spelare som henne som uppenbarligen då vågar göra det. Samma sak med Smilla Holmberg, återigen det här med att man vågar ta klivet fram när man ges tillfälle, trots då att man är en defensiv spelare egentligen, och vi vet ju också att hon har väldigt stora offensiva kvaliteter, så det är kanske det där modet ändå som han i så fall letar efter, beroende på vad man vill ha utav en matchbild. Jag tycker inte det är helt fel heller att han pratar om det här, för att vi såg exempelvis i mötet med England att de avbytarna som kom in, de hade inte den effekten på matchen som man hade önskat. Så att absolut, det är ju någonting som Sverige har saknat kanske då möjligtvis, men det hänger ju också ihop med att man kanske inte riktigt har haft en lika bred trupp som andra lag då, och att det är någonting som man i så fall får sträva efter, eller åtminstone kunna addera egenskaper då som är behjälpliga när det kniper, eller när man behöver in någonting nytt på planen, eller någon som kan dribbla eller vad som helst.
Och nu så väntar ju då dubbel landskamp mot Frankrike. Det är ju en match som handlar om en tredje plats i Nations League, men det har ju Tony Gustafsson varit tydlig med att just det skiter man i, det här blir chansen att se det som träningslandskamper, att experimentera, att skruva på och försöka hitta detaljerna kring hur han vill att Sverige ska se ut, hur han vill att Sverige ska spela. Så vad tror du, om du ska gissa lite här nu? Han flaggar för att det kommer ändras en hel del i truppen. Det var ju många som höjde på ögonbrynen när man ser den här elvan till match nummer två, där ju sådana spelare som liksom har varit stommen i landslaget faktiskt får inleda på bänken. Vilken typ av elva tror du vi kommer få se i en första match mot Frankrike? Kommer det vara mer lik den första eller den andra?
Så jag tror ju att den kommer att vara lite mer lik den andra faktiskt. Sen är möjligtvis, alltså jag tänker en sån som Stina Blackstenius, hon är ju faktiskt i riktigt bra form och har ju fått börja starta matchen nu för Arsenal också, att de lyckas spela med både henne och Russo. Så jag tror Blackstenius startar, eller jag hade blivit förvånad om hon inte gör det. Men jag tror absolut att vi mycket väl kan få se Smilla Holmberg fortsätta. Mittbackspositionen är rätt så öppen. Alltså om, när Eriksson inte är med. För att om, när Eriksson är med, då blir det ju Björn och henne. Så att där tror jag ju på den backlinjen i så fall, med Anna Sandberg då som fortsätter på vänsterbacken. Sen hur det ser ut, alltså i de andra lagdelarna, om det möjligtvis så att man trycker in ytterligare något lite yngre namn. Det blir ju intressant att se. Alltså på mittfältet så var det ju överraskande att han valde att flytta in Hanna Lundqvist och sen så spela med Aslani då och Sigurd Olme och sätta Angeldal på bänken. Jag vet inte vad det signalerar egentligen, men nej, det blir ju intressant att se vad han väljer att göra. Jag vet inte vad du tror och tycker.
Men jag tror väl också att det kommer vara likare den andra. Det låter väldigt mycket på honom som att ja, men han ser möjligheterna till det här generationsskiftet. Att ge fler spelare chansen att se fler spelare i match. Och det kommer han ju då förmodligen vilja göra mot Frankrike. Det som blir intressant sen blir ju hur han väljer att matcha i mars. När det är tävlingsmatcher på riktigt. Visst, som sagt, det är Nations League-matcher på pappret som väntar nu. De kommer att behandlas som träningslandskamper. Men när VM-kvalet drar igång, för det är ju det primära målet just nu, att ta Sverige till Brasilien. Och då är frågan hur mycket han kommer ha vågat ändra. Vi kan väl ta och lyssna vad Tony själv har för frågetecken efter första samlingen. Så snackar vi mer om en liten stund.
Ja, men frågor man får som alltid är intressant, det är lite grann hur man bygger en framtida trupp. Där jag upplever att vi har en uppsjö av spelare på vissa positioner. Där man tyvärr får lämna en del bra spelare utanför en 23-manna trupp. För att vi har till exempel överflöd av nior, alltså centrala forwards. Där många spelare som inte ens är med i truppen har kvalitet för att vara med i en svensk damlandslagstrupp. Medan det på andra positioner känns som att vi är rätt tunna och har scoutingarbete att göra och se hur vi kan skapa en bättre bredd på de positionerna. Samtidigt som det mest positiva kanske med den samlingen är att vi ser till exempel på mittbacksidan, som vi hade ett frågetecken på hur det ser ut med bredden framöver, med tanke på att det har varit en av de lagdelarna det har varit mest kontinuitet på över de sista 10 åren med Sempan och Ilestedt och Magda och så vidare. Hur ser det ut i framtiden? Och att då se Elmas debut, det är klart att då känner man att wow, nu har vi hittat lite framtida spännande mittbackar här.
Mm. Vilka positioner är det ni sitter och scoutar lite extra nu då för att hitta?
Det beror lite på hur vi kommer välja att formera laget, och det är det vi tittar på nu. För att i landslag så handlar det väldigt mycket om att inte göra det klassiska misstaget man kan göra som ung ambitiös tränare, att det här vill jag göra, den här fotbollen står jag för, den här spelidén har jag, och så vill man göra någonting, men verkligheten är annorlunda så att du kan egentligen inte göra det. Och vi vill inte låsa oss i en spelidé eller spelsystem och säga så här vill vi spela, utan mera hur kan vi spela för att få ut maximalt av de bästa spelarna. Och det är det pusslet vi sitter och gör nu, och alla de svaren kommer vi inte få innan Frankrike heller, utan vi kommer och använda Frankrike-samlingen för att testa för att få ännu mer svar. Så att vi inför ett VM-kval är tydligare i det här tror vi är den bästa vägen att gå. Ska vi spela med en fyrbackslinje eller trebackslinje? Ska vi spela med en central forward eller två centrala forward? Ska vi, liksom sådana frågor. Och det pusslet gör vi med lärdomar av förra samlingen som var. Men också att scouta spelare i sina klubblag och se vilka vi tror är bäst att bygga det här laget kring.
Hur går tankarna där just nu kring hur du vill se Sverige spela i ett VM-kval?
Nu har vi ju lottningen klar också. Mm. Och då är det ju lite intressantare att ta den diskussionen. För då handlar det ju också om vad ser vi för typ av matcher framför oss. Exempelvis vet vi nu att både Italien och Danmark kommer med stor sannolikhet spela med en trebackslinje eller fembackslinje. Vilket är lite annorlunda. Serbien kanske kommer göra samma sak. Tittar du generellt sett i ett mästerskap i senaste EM exempelvis så spelar ju majoriteten av lagen med en fyrbackslinje. Det innebär att våra VM-kval kommer att bli lite annorlunda på det sättet. Och hur mycket hänsyn ska vi ta till motståndarna kontra hur lojala ska vi vara vår egen idé? Det är de diskussioner vi håller på med nu som tränare och analysstab. Liksom. Sen tror jag att man ska ha respekt för att man kan inte vara för... Alla pratar om taktisk flexibilitet, men du kan inte vara för flexibel i ett landslag heller. För då får du ingen kontinuitet alls. Men just nu måste vi våga testa lite grann för att få svar. Både i hur vi tar ut en 23-mannatrupp nu till novembersamlingen. Men också i vad vi testar i matchplansammanhang. Precis som vi gjorde mot Spanien då vi fick massa svar. Kommer vi få massa svar i november. För att sen ha 3 månader på oss inför matchsamlingen. Och då tror jag att vi kommer ha mera klara svar på hur vi ska bygga det här laget.
Där kommer du att hamna i en lite speciell situation också. Det var någonting som Peter ofta pratade om att ja, men den första samlingen på året och den precis efter sommaren är de två svåraste utifrån att svenska spelare, en del spelar i Sverige, en del spelar utomlands. De är i olika delar av säsongen. Jag menar, de där 3 månaderna, det finns ju vissa spelare du knappt kommer kunna se.
Nej. Det kommer vi också ta hänsyn till i novemberuttagningen här. För när vi kommer in i novembersamlingen så är ju det i mitt i säsong för vissa som spelar internationellt. Och det är slutet i säsongen för Sverige och USA till exempel. Vissa spelare kommer vara i enormt bra form och liksom matchredo. Tittar du på februarisamlingen så kommer några som spelar internationellt vara mitt i den intensivaste ligasäsongen och kanske vara i jättebra matchform. Medan till exempel svenska spelare bara har spelat några träningsmatcher på sin höjd, kanske någon kuppmatch. Och det är klart att sånt kan också påverka laguttagning. Vilka är i matchform och i slag att prestera vid respektive samling. Och så tittar du på junisamlingen som du nämner så kommer svenska spelare istället vara mitt i en vårsäsong och matchtempo. Medan en del internationellt kanske har avslutat ligan 3 eller 4 veckor innan den samlingen och inte spelat match på en månad inför den samlingen.
Nej, det är ju ett ganska speciellt läge där som man hamnar i som svensk förbundskapten i och med att vi har den säsongen vi har. Men hur ser du på utmaningen att ta ut truppen och liksom göra ditt Sverige under den här våren när vi nu vet motståndet? Jag menar, det blir Italien, Danmark, Serbien. Mm. För oss som satt vid sidan och tittade kände kanske ganska tråkig lottning. Vi har ju sett det här precis.
Ja.
Både Danmark och Italien i Nations League-gruppen i våras. Serbien i playoffet förra vintern.
Ja, men det förstår jag att man kan ha den känslan så att säga, från ett utifrån perspektiv. Men jag funkar alltid så som tränare att jag tycker om när man får svar och veta vad man har framför sig. Nu vet vi exakt vad som gäller. Däremot vill jag nog sätta lottningen i ett litet perspektiv när en del pratar om hur enkel grupp det blev. Och det är klart jag förstår var det kommer ifrån för vi slapp England i våran grupp som vi hade kunnat fått. Men om vi tittar på Nations League i våras när man har Danmark och Italien i gruppen bland annat så avgörs det på den absolut sista matchen mot Danmark hemma. Vår otroligt tajt grupp och vi ska inte tro att det här är någon lätt kvalgrupp utan att möta liksom Italien på bortaplan och titta vad de har presterat i EM här nu och vart de är med sitt lag och jag tycker han har gjort ett jättebra bygge tränaren där. Otroligt svår att slå. Jag har redan sett matcherna som de har spelat emot Brasilien och Japan här på senaste samlingarna som de spelar oerhört jämt med. Tittar du på Danmark, ett nordiskt derby, alltid ett nordiskt derby. Speciellt Danmark på bortaplan är ingen lätt match. Och sen Serbien som vi har mött på bortaplan nyligen för knappt ett år sedan. Det blev bara 2-0 i en väldigt svårspelad bortamatch. Så man ska nog sätta gruppen i perspektiven då att det är liksom ingen lätt grupp. Även om det kanske var bra att vi inte fick England i vår grupp så är det fortfarande tuffa matcher vi har framför oss.
Du var inne på att du redan har tittat nu då på Italien. Lottningen var här för bara någon dag sedan. Hur mycket fotboll tittar du?
Enormt mycket fotboll. Det har liksom varit min passion i... Och för mig är det, visst det är jobb, men för mig är det ju så pass stort intresse. Så för mig är det bara en ynnest att få liksom vara heltidsanställd. Att kunna använda mycket tid på dagarna att titta på fotboll. Sen är det klart att man blir lite miljöskadad. Så att även om man kanske ska titta på en Champions League som var här om kvällen till exempel. Så man är svårt att bara njuta av fotbollen som åskådare. För den där analytiska Tony liksom kickar in. Men jag tittar på ofantligt mycket fotboll.
Ja, för hur mycket kan du koppla av när du tittar på fotboll? Kan du fortfarande göra det liksom för någon form av avkoppling? Eller blir det hela tiden att hjärnan kopplar igång igen?
Den kopplar en alltid på lite grann. Mm. Men när jag påminner mig själv om att liksom mera bara njuta av underhållningen sådär, då kan jag göra det också. Men det är ytterst sällan. Jag tycker om också, jag har en analytisk ådra, jag tycker om att analysera fotboll och det stör mig inte så att säga, utan jag tycker det är roligt att analysera matcher. Jag tror man kan alltid plocka upp någonting från alla matcher. Om det nu är en inkastvariant eller en individuell aktion eller ett tränaragerande med ett byte eller något sådär. Man kan alltid plocka upp någonting och lära sig.
Hur jobbar du då med scoutingen när du sitter? Jag menar, ni måste ju titta väldigt brett. Det är spelare i många olika ligor nu för tiden för svensk damfotbolls del. Liksom, hur rent konkret jobbar ni för att hålla koll på alla de här spelarna som
är
ute?
Ja, det är väl den delen jag tror kanske det är svårt att ha en förståelse och insikt i utifrån hur ofantligt mycket tid det läggs ner på scouting. De senaste 10 åren så har jag snittat mellan 5-6 månader per år på ett hotellrum. För det är oerhört mycket resa, för man vill se så mycket som möjligt live. Sen hinner man tyvärr inte vara på alla platser samtidigt och det kommer vara ännu bättre från 2026 när de medarbetarna jag har som idag är fast i klubbcommitment kommer loss därifrån. Så vi är en större stab så vi kan fördela oss på fler matcher och jobba bredare. Men fördelen idag jämfört med när jag började jobba i landslagssammanhang, det är att idag får vi ju tillgång till allting. Förr fick man jaga videos och kontakta klubbar och du vet, massa sådär. Men idag så finns det ju program och abonnemang där man liksom får tillgång till varenda match på video. Liksom. Och dessutom all data som man får. Det gäller bara att du liksom filtrerar och prioriterar i det här scoutingarbetet. Så vi har alltid en bruttotrupp på mellan 40-50 spelare. Och sen kan det flaggas någon joker utanför de spelarna som är plötsligt plockas in så att säga. Och sen ju närmare samling du kommer så kanske du har gått från 40-50 till kanske 30-40. Sen går det till runt 25-30 och sen sista veckan så är det de där sista lilla besluten som du tar. Liksom. Och vi har sagt att vi ska ha ett öppen sinne när det gäller scouting. Att spelare ska veta att man har ögon på sig och oavsett om man har 0 landskamper eller 150 landskamper så ska det liksom varken vara en självklarhet att man blir uttagen men heller inte en omöjlighet att bli uttagen.
Ja, där har vi ju då hur han pratar om överflödet av en nier till exempel och hur imponerad han var över en sån som Elma Juntila Nelhag, hur hon kliver in i det här. Men som sagt, VM-kvalet är ju det som är i fokus och det blir ju speciellt det här med att det är spelare som är i säsong och inte. Det känns som att Peter pratade ju om det här. Men det syntes inte på trupputtagningar. Det låter på Tony som att det kanske kommer synas lite mer på trupputtagningarna huruvida spelare är i säsong eller inte.
Ja, nej men så kan det ju vara. Sen blir det ju alltid att en förbundskapten får diverse favoriter till slut. Och jag menar, tittar vi på Petter Gerhardsens lag så kan vi ju enkelt plocka ut ett gäng spelare där man tidigt märkte att ja, men här vill Gerhardsson vill satsa på dem. Jag menar, Nathalie Björn har ju varit med ända från start. Sigiotti Holm är visserligen lite ut och in, men att hon var med i VM 2019 exempelvis, det visar ju ändå att Gerhardsson såg egenskaper hos henne som han verkligen tyckte om. Och så samma sak då, att han bestämde sig tidigt för att Blackstenius kommer att bli min nia. Och genom att han hela tiden har gett då ett visst antal spelare förtroende, samma sak med att Lina Hurtig var med med i EM-truppen i sommars. Det hade ju inte hänt om det inte hade varit för att Gerhardsson hade den relationen till henne. Och, alltså att han gillade hennes egenskaper och tyckte att de passade bra in i den här truppen trots att hon kanske inte hade spelat så pass mycket. Så att vi kommer nog verkligen få se alltså, vilka Tony Gustafsson föredrar eller vad man säger och att vilka spelare han kommer vända sig till främst under de här kommande landslagssamlingarna. Så att ja, vi får väl se om hur många av de här spelarna som nu har fått spela de här två första matcherna, hur många av dem som hänger med långsiktigt sett också.
Jag pratade ju mer med honom än det vi har hört här, och en sak som han lyfter i det här snacket också, apropå till exempel då hur Elma Juntila Nelhage tar sig an sin position som mittback i den där matchen när hon får starta. Han tackar en sån som Linda Sembrant väldigt mycket för det, och vikten av att ha henne i träningarna, att ha den rutinen in till sig, att hon var med och lärde många av de yngre en hel del under träningarna. Så att han ser ju den typen av roller också. Jag menar, han lyfte hur Sarina Wiechman har lyckats i mästerskap, hur det handlar om att bygga det bästa laget, den bästa truppen för ett mästerskap, att det inte nödvändigtvis är de 23 bästa, utan att det gäller att hitta det här med rollspelare, precis som han var inne på, scenariospelare, alla ska ha en roll i laget och man ska veta vilken roll man har i laget. Vi får väl se hur mycket sånt vi kan identifiera framöver, men det blir ju spännande. När jag såg VM-kvalgruppen så kände jag dock det här blir ju inte så jävla roligt. Vi har ju precis sett det här, Frida.
Ja, alltså man har ju man har i alla fall ingenting att skylla på om det ser så att man skulle gå och göra dåligt ifrån sig i den här gruppen. Alltså Sverige har ju, det var ju så bra det kunde bli egentligen, rent lottningsmässigt.
Ja, det värsta som kunde hända var ju att man hade dragit England, det slapp man. Den gruppen är ju fruktansvärd, jag lider med alla som hamnar i samma grupp som Spanien och England. Det är ju bara gruppvinnaren som går direkt till VM i sommar, medan resten i grupp A får ju chansen att kvala sig vidare, så att man har ju ändå ett bra utgångsläge. Jag menar, vi minns det här från hur EM-kvalet var uppbyggt då, när ju Sverige hamnade i en väldigt, väldigt tuff grupp med Frankrike och England. Det var ju då man fick de här playoff-runderna sen mot Luxemburg och Serbien. Serbien som vi nu alltså har i VM-kvalet igen tillsammans med Danmark och Italien. Hur ser du på Sveriges chanser att ta sig till VM i Brasilien? Det känns ju ändå som ett mäktigt mästerskap. Jag menar, Brasilien ses ju ofta som ett av fotbollens hemländer. Jag vet att England också gärna vill ta på sig den kronan. Men
ja,
det är ju stort i Brasilien. Det finns ju i blodet hos många brasilianare, så att det känns ju som det blir ett häftigt mästerskap. Hur stor chans har Sverige att ta sig dit, tycker du?
Ja, det vore ju otroligt att få uppleva ett mästerskap. Visst, det har varit en del mästerskap nu under 2000-talet, men nu var det ju ändå ett tag sedan ju, så att det känns för som att det är dags igen för Brasilien att få stå värd för ett mästerskap. Men ja, alltså Sverige ska ha väldigt goda chanser att ta sig vidare. Visst, alltså Italien har ju tagit enorma kliv under de senaste åren, men det är fortfarande ett lag som Sverige ska besegra. Jag har fortfarande inte kommit över faktumet att jag tror att om Sverige hade ställts mot Italien i den där semifinalen i Genève i somras så hade de vunnit, för att Italien var inte bra. Det är bara märkligt att det tog så lång tid innan England fick hål på dem och faktiskt tog sig vidare. Så att, nej, absolut. Det är väl klart att Sverige ska ha väldigt goda chanser att ta sig vidare direkt till mästerskapet i och med den där gruppen.
Ja, för Danmark, de har vi ju sett hur vi kan städa av. Vi har ett bra facit mot dem i närtid. Vi har Italien som vi också har ett bra facit mot, men som, ja, de har absolut tagit steg. Sverige ska dock vara bättre. Och Serbien, ja, man vill måla upp att det blev väl bara 2-0 borta eller något sånt där, men man vann 5-0 ganska enkelt hemma. Det är ju matcher man definitivt ska vinna. Skulle man åka på någon oavgjord här mot Italien eller Danmark på bortaplan, får man väl bara se till att vinna mot dem hemma. Det är klart Sverige ska till VM i Brasilien. Det hade varit härligt. Jag har ju mitt mäktigaste fotbollsminne är ju från Brasilien. Det är från straffläggningen mellan Sverige och Brasilien. Apropå det där att vinna på straffar. Det var ju då Sverige hade Lisa Dahlqvist som stod där på 11 meterspunkten och bland annat i mötet tidigare mot USA lyckades inte störas av en psykande Hope Solo och sen på Maracanã då i Rio de Janeiro inför en fullsatt arena i en straffläggning tysta hela den där arenan när Sverige faktiskt vinner tack vare Lisa Dahlqvist, tack vare Hedvig Lindahl. Det var väl de två stora förgrundsfigurerna i det där. Och det var ett otroligt mäktigt ögonblick. Jag hoppas att vi har liknande ögonblick att se fram emot 2027 när det är dags för VM. Om vi ska avrunda lite då. Det är ju Champions League nu i veckan. Mary Earps kommer tillbaka till Manchester. Magdalena Erikssons Bayern mot Arsenal. Du, hur tror du att Mary Earps kommer landa in i Manchester? Det har varit mycket skriverier om Earps senaste veckan.
Jag vet inte om alla har hängt med i svängarna, men absolut, det har ju varit det som har diskuterats allra mest här egentligen. Och det handlar ju om att hon har släppt en självbiografi där hon går ganska hårt åt Hannah Hampton, som ju var anledningen till att hon tackade för sig i landslaget precis innan EM. Hon ville inte sitta på bänken bakom Hampton, och det ska bland annat ha haft att göra med då att Hampton hade lämnats utanför truppen vid något tillfälle av Wigman på grund av en dålig attityd eller dåligt uppförande. Och Earps menade då på att hon inte tyckte att man borde ge första platsen till Hampton då, alltså i och med de händelserna. Och det här har inte tagits emot väl i England, eftersom att Hannah Hampton ju blev någon sorts hjälte i somras, och hennes alltså, vad ska man säga, hennes popularitet ökade något helt enormt i samband med det mästerskapet, och allting hon gjorde. Hon stod ju också för en enorm insats och var en stor anledning till att England faktiskt lyckades vinna EM. Så att, nej, Mary Earps är inte jättepopulär nu, och jag tror väl att vi förmodligen kommer få höra det också när hon återvänder. Sen kan man undra också vad har hon för rådgivare egentligen? Alltså, jag menar, nästan alla de här fotbollsspelarna har någon form av marknadsansvarig eller PR-ansvarig, och jag kan inte riktigt förstå vem som har sagt åt henne att det här var en bra idé. Att det skriva den här boken med den här tajmingen, men också att skriva den på det sättet, för att hon har ju fått jättemycket kritik från väldigt stora namn, däribland Chelsea-tränaren Sonia Bombastor, som inte bara försvarade Hannah Hampton, som ju är hennes egen spelare, utan framförallt försvarade Serena Wiegman och tyckte att Mary Earps inte gjorde rätt som delade med sig av det här. Man märker att det är känsligt. Det är känsligt att dela med sig av saker som sker i omklädningsrummet, och att många spelare anser, eller de flesta spelarna anser, att det är saker som borde stanna i omklädningsrummet också, att det är heligt, att det borde man inte dela med sig av till den yttre världen. Så att, Mary Earps har det jobbigt just nu.
Ja, vi får väl se vilket mottagande hon får i Manchester. Det är faktiskt mycket, mycket märklig timing på den där boken, och att man släpper den när man fortfarande är mitt i en karriär. Även om hon har tackat för sig i landslaget, så spelar hon ju fortfarande klubblagsfotboll. Ja, vi får se. Vi konstaterar också att Europa Cup spelas ju också den här veckan. Hammarby och Häcken ska in i hetluften i åttondelsfinaler. Häcken möter ju Inter hemma, Hammarby Ajax borta. Och de här matcherna, om man inte kan vara på plats, så kan man givetvis se dem på Sportbladet. Så vi ser fram emot lite härlig Europa-fotboll i veckan. Innan vi säger tack och hej så ska vi dela ut 5+. Jag ger 5+ den här veckan till gaddarna. Vilka är då det? Jo, det är ju BK Häckens supportrar som följer deras damlag. Och 300 pers räknade man med hade tagit sig till Stockholm. Ett följe som jag fick följa väldigt, väldigt nära, av anledningen av att pressläktaren var mitt i klacken. Så det var ju både
underbart,
bra och mindre bra. Det är inte alltid helt lätt jobbat när man är i den miljön, med tanke på att De sjöng, de höll igång, men det var ju också intressant att sitta så nära och liksom följa spänningen som det ändå blev fram till att 1-0 målet kom, och man ser liksom hur den här stressen börjar jobba upp sig när man känner att det kanske faktiskt inte går ändå, för allt var ju upplagt för guldfest. Jag är imponerad över det stödet. Jag tycker också att det har stuckit ut i år att de har dykt upp lite här och där. De har haft ett stöd på bortaplan som de inte haft tidigare. Det har aldrig varit så maffigt som det har varit. Vi lyfter ofta Hammarbys supportrar som ju gör stort avtryck. Jag tycker att även Häckens förtjänar 5+ nu när man ser den uppslutningen som var i helgen. Det var väldigt, väldigt kul att se, och ett härligt firande för dem. Vi får se då hur många som dyker upp när de ska fira det i Göteborg också till helgen. Men det vill jag ge 5+. Har du något från öarna som du vill ge 5+ till?
Jag tror jag väljer att ge 5+ till en svensk bekanting faktiskt. Evelina Summanen, som skruvade in en fantastisk frispark för Tottenham mot London City Lionesses. Den är verkligen värd att ses igen. Så har man möjlighet att göra det, så gå in och googla fram det på något vis. För att den var verkligen urläcker, trots då att det blev förlust i slutändan för Tottenham.
Perfekt, då har man något att göra nu då också om man inte har sett den än och har lyssnat på oss ända hit. Kommer sakna fotbollen. Då kan man gå in och titta på den några gånger. Du Frida, tack så hemskt mycket för den här gången. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.